strictly speaking...
Om vi ska uttrycka oss noggrant.
The bondage of the will is the total depravity of man's will.
Så är den trälbundna viljan människans viljas totala fördärv.
His complete inability to want what God wants.
Hennes totala oförmåga att vilja det som Gud vill.
Not only his inability to do what God wants.
Alltså inte bara hennes oförmåga att göra det som Gud vill.
But really his inability to want what God wants.
Utan också hennes oförmåga att vilja det som Gud vill.
In fact, his opposition to God's will.
I själva verket hennes motstånd mot Guds vilja.
He wants the very opposite of what God wants.
Hon vill raka motsatsen till vad Gud vill.
The Bible describes this natural attitude of man...
Och Bibeln beskriver denna människans naturliga hållning.
As that of an ox who does not want to wear his master's yoke.
Som en oxe som inte vill bära sin herres ok.
That figure of speech is also implied.
Detta bildspråk används också.
When the Bible speaks of man as being stiff-necked.
När Bibeln talar om människan som styvnackad.
When the owner, the farmer, tries to put a yoke on the ox's neck.
När alltså bonden försöker att få ett ok att sitta på oxens nacke.
The ox lifts his neck and holds it stiff.
Så lyfter oxen sin nacke och håller den styv.
So that the yoke does not fit properly.
Så att inte oket kan passa ordentligt på nacken.
And just like the ox.
Och precis som oxen.
Man refuses to wear God's yoke.
Så vägrar människan att bära Guds ok.
He refuses to do what God wants him to do.
Hon vägrar att göra det som Gud vill att hon ska göra.
Because he does not want what God wants.
Eftersom hon inte vill det som Gud vill.
The Bible describes the bondage of the will in more literal terms.
Och Bibeln beskriver människans trälbundna vilja i också mera bokstavliga termer.
In Romans 8:7.
I Romarbrevet 8:7.
When it says that the mind of the flesh.
Och där heter det att köttets sinne.
That is the attitude of natural man.
Och det är alltså den naturliga människans hållning.
The attitude with which natural man is born.
Den hållning som människan har när hon föddes.
Is enmity against God.
Är fiendskap mot Gud.
And Paul goes on to say in the same passage.
Och Paulus fortsätter i samma avsnitt.
That the mind of the flesh is not subject to the law of God.
Att köttets sinne icke underordnar sig Gud.
Neither indeed can be.
Och inte heller kan det.
And this last point needs to be emphasized.
Och detta sista bör betonas.
The attitude of man cannot be subject to God's will.
Människans hållning kan inte vara Guds vilja underdånig.
In a general way we can...
Alltså den naturliga människans vilja.
It cannot be subject to the law of God.
Det kan inte vara Guds lag underdånigt.
In a general way we may say that the law of God is what God wants.
I allmänt sett kan vi säga att Guds lag är vad Gud vill.
And so we may say that it is impossible for man to want what God wants.
Och så kan vi säga att det är omöjligt för människan att vilja det Gud vill.
We can diagram that by means of two arrows.
Vi kan göra en teckning av det här med hjälp av två pilar.
The one arrow representing the will of God.
Den ena pilen anger Guds vilja.
And the other representing the will of man.
Och den andra människans vilja.
Just how this applies in every area of life is sometimes a little difficult for us to comprehend.
Hur nu detta ska tillämpas på alla livets områden kan ibland vara svårt för oss att fatta.
But from the scriptures,
men från skrifterna,
as well as from our own experience
liksom
with men,
liksom också från vår erfarenhet,
we know that men do not want God to be the kind of God that he is.
Vet vi att människor inte vill att Gud ska vara den Gud han är.
At times it becomes clear even from our experience.
Det blir också ibland klart utifrån vår erfarenhet.
How correct Paul is when he says that natural man hates God.
Hur rätt Paulus har när han säger att den naturliga människan hatar Gud.
Now here too man's intellect is blinded.
Också här är människans intellekt förblindat.
He does not believe that he hates God.
Hon tror inte att hon hatar Gud.
He will even say that he loves God.
Hon kan till och med säga att hon älskar Gud.
But the God that he loves,
men den Gud som hon älskar,
is such a God as simply does not exist.
En sån Gud som inte existerar.
For example,
till exempel,
The American president, Thomas Jefferson.
Den amerikanske presidenten Thomas Jefferson.
Wanted to be a friend of Jesus.
Ville vara en Jesu vän.
He spoke of Jesus as being the greatest teacher the world has ever seen.
Han talade om Jesus som den största lärare som världen någonsin har skådat.
And he thought that Jesus' teaching was a real guide for men.
Och han menade att Jesu undervisning var en verklig vägledning för människorna.
But Thomas Jefferson said,
men Thomas Jefferson sa,
that a God who would damn men in hell,
att en Gud som vill fördöma människor i helvetet,
is a monster and not a God.
Han är ett monster, han är ingen Gud.
In other words, Thomas Jefferson, who says that he loves God,
med andra ord, Thomas Jefferson som sa att han älskade Gud,
said that the God who sends people to hell is not a God but a monster.
Han sa ju att en Gud som sänder människor i helvetet är inte en Gud utan ett monster.
It is obvious that the God whom Thomas Jefferson loved,
det är alltså helt klart att en Gud som Thomas Jefferson älskade,
was not the God of the Bible.
Inte var Bibelns Gud.
He is not a real God at all.
Och han är alltså inte en verklig Gud alls.
The kind of God that Thomas Jefferson imagined in his own mind.
Utan det är det slags Gud som Thomas Jefferson själv hade hittat på i sitt sinne.
William Channing was a very famous theologian in America in the last century.
Och William Channing var en stor teolog i Amerika.
In the past century.
Förra århundradet.
And he said that a God who punishes men eternally,
och han sa att en Gud som straffar människor evigt,
is a God in whom we could not believe if we wanted to,
är en Gud som vi inte kan tro på även om vi ville.
And if we wanted to believe in him, we ought to be ashamed of ourselves.
Och om vi skulle vilja tro på en sån Gud så borde vi skämmas.
Because such a God people should not believe in.
Ty en sån Gud bör inte människor tro på.
Even if it would be possible for them to believe in.
Även om det skulle vara möjligt för dem att tro på en
and
sådan.
He says it is impossible to believe in that kind of God.
Men han säger det är omöjligt att tro på den sortens Gud.
In other words, Channing does not want God to be the kind of God that he is.
Med andra ord, Channing ville inte att Gud skulle vara den Gud han i verkligheten är.
And one can scarcely imagine a clearer demonstration of the attitude of natural man toward the true God.
Och man kan alltså knappast tänka sig en tydligare vittnesbörd om den naturliga människans hållning mot den sanna guden.
It is probably possible for all of us.
Det är förmodligen möjligt för oss alla.
From our own experience to,
att av egen erfarenhet,
to point to examples that show how the natural man hates God.
Ge exempel på hur den naturliga människan hatar Gud.
For example, when people today say that they cannot believe in a God who punishes men eternally.
Till exempel när människor idag säger att man kan inte tro på en Gud som straffar människor för evigt.
And I'm sure that all of you have heard them say that.
Jag är säker på att ni har hört människor säga så.
They are simply in their own way.
Då gör de helt enkelt på sitt sätt.
Showing how right Paul was when he says that the natural man hates God.
Då visar de helt enkelt hur den naturliga människan hatar Gud.
That the attitude of the flesh is enmity against God.
De visar att människans köts hållning är fiendskap mot Gud.
And we had an example of this also a short time ago.
Och vi fick ett exempel på det här för en mycket kort tid sedan.
When men say God cannot require perfect obedience for salvation because no one can render that.
När människor säger att Gud kan inte kräva fullkomlig lydnad för att man ska bli frälst eftersom ingen människa kan åstadkomma fullkomlig lydnad.
They again show that they don't want God to be the kind of God he is.
Då visar man återigen att man vill inte att Gud ska vara den Gud han är.
They don't want God to be the God of the law.
Man vill inte att Gud ska vara lagens Gud.
We so often say that these people have a legalistic view of Christianity.
Vi säger ofta att sådana människor har en lagisk syn på kristendomen.
And there is a great deal of truth in that.
Och det ligger mycket sanning i det.
But it ought to be clear to us that they really do not want to be saved even by the law in the way that God wants them to be saved by the law.
Men det bör stå klart för oss att de vill inte ens bli frälsta av lagen på det sätt som Gud vill att de ska bli frälsta.
What is even more surprising, however,
men vad som är ännu mer överraskande är,
is that natural man does not want God to be a God of free and faithful grace.
Att den naturliga människan vill inte ha en Gud,
a God of free and faithful grace.
Som
would not like to have a God?
A God of free and faithful grace.
En Gud av fri och trofast nåd.
We saw that all men by nature really want to get to heaven by being good.
Vi har sett att alla människor av naturen vill komma till himmelen genom att vara goda.
But they will not agree with the biblical principle.
Men man vill inte hålla med om de bibliska principerna.
That in order to get to heaven by being good,
genom att komma till himmelen, genom att vara goda.
A man must be completely perfect and without sin.
Så måste människan vara helt fullkomlig utan någon synd.
Instead, as we saw,
istället har vi sett.
They say that a man will get to heaven by being as good as he can be or by trying to be good.
Så säger man att en människa kommer till himlen genom att vara så god hon nu kan eller genom att försöka vara god.
And with such beliefs they deny both the law and the gospel.
Och genom en sån tro förnekar man både lagen och evangelium.
And when men want to get to heaven by what they do.
Och när människor vill komma till himlen genom sina egna gärningar.
By being good.
Genom att vara goda.
By being as good as their neighbors.
Eller var lika goda som grannarna.
They make it very clear that they have no wish to be saved by grace.
Då visar de helt klart att de vill inte bli frälsta av nåd.
They don't want to be saved for the sake of what Jesus has done for them.
De vill inte bli frälsta för vad Jesus Kristus har gjort för dem.
The fact is that it is impossible for natural man.
I själva verket är det omöjligt för den naturliga människan.
To want to have salvation through Christ.
Att vilja ha frälsning genom Kristus.
To want to have salvation by grace alone.
Att vilja ha frälsning genom nåden alena.
Because what the Lutheran confessions call the opinio legis. Inborn in them.
På grund av den opinia legis, det lagiska sinne som bekännelseskrifterna säger finns inom dem.
The opinio legis by some people is often understood as the opinion which is determined by God's law.
Opinia legis uppfattas av vissa människor som den mening som styrs av Guds lag.
But the word law in that phrase does not refer to the law of God.
Men legis, lagen i det här uttrycket syftar inte på Guds lag.
But to the perversion of God's law on which the basis of which they operate.
Utan syftar på den förvanskade lag på grundval av vilken man handlar.
But basically it is the desire of salvation by works.
Men i grunden så är det alltså en önskan att bli frälst genom egna gärningar.
So we may go back to our illustration.
Så nu kan vi gå tillbaka till den här illustrationen.
God wants men to be saved.
Gud vill att människor ska bli frälsta.
By grace.
Genom nåden.
And man wants to be saved by works.
Men människor vill bli frälsta genom gärningar.
But those two ideas are diametrically opposed to each other.
Men de här båda tankarna går tvärt emot varandra.
This is really a very comforting doctrine.
Det här är egentligen en mycket trösterik lära.
For it means that when God's way of salvation no longer appears to be foolishness to us.
Det betyder att när Guds sätt att frälsa inte längre är en dårskap för oss.
Then our minds have been enlightened.
Då har vårt sinne blivit upplyst.
When we want to be saved by grace.
När vi vill bli frälsta av nåd.
And not by our works.
Och inte genom våra gärningar.
Our will has been set free.
Då har vår vilja gjorts fri.
It is free to want to be saved in the way in which God wants to save us.
Då är den fri att vilja bli frälst på det sätt som Gud vill frälsa oss.
And so what has happened.
Så vad som då har hänt.
Is that the will of man has been changed.
Det är att människans vilja har förändrats.
It has been turned around.
Den har vänts om.
And the word that we use to describe that is conversion.
Och det ord vi använder för att beskriva detta är alltså omvändelse.
We might also say that man's by his own will man is unwilling to be saved in God's way.
Vi kan också säga att människan genom sin egen vilja är ovillig att vilja bli frälst.
And the Lutheran confessions describe conversion by saying that in conversion,
och de lutherska bekännelseskrifterna beskriver omvändelsen genom att säga i omvändelsen,
the Holy Ghost makes unwilling men willing.
Gör den helige ande ovilliga människor till villiga.
That is why the Lutheran confessions say that the slightest longing for salvation through Christ.
Det är därför som de lutherska bekännelseskrifterna säger att den minsta längtan längtan efter frälsning genom Kristus
is already saving faith.
Är redan frälsande tro.
And Paul says that in Philippians 2:13.
Och Paulus säger detta i Filipperbrevet 2:13.
It is God who works in us both to will and to do of his good pleasure.
Det är Gud som verkar i oss både vilja och att göra hans vad som är behagligt honom.
It is God who creates in us the will.
Det är Gud som skapar i oss viljan.
The desire.
Önskan.
Which wants that which pleases him.
Som önskar det som behagar Gud.
And Jesus himself tells us.
Och Jesus själv lär oss.
That it is God's will that those who believe in him.
Att det är Guds vilja att de som tror på honom.
Should have everlasting life.
Skall ha evigt liv.
And when we want to get to heaven in that way.
Och när vi vill komma till himmelen på det viset.
When we want to get to heaven by believing in Jesus.
När vi vill komma till himmelen genom att tro på Jesus.
That implies very clearly.
Då innefattar detta helt klart.
That we no longer want to be saved as all men by nature want to be saved.
Att vi inte längre vill bli frälsta på det sätt som alla människor vill av naturen.
But in the way in which God wants us to be saved.
Vi vill bli frälsta på det sätt som Gud vill att vi ska bli frälsta på.
So often Christian pastors hear some of their troubled members say.
Ofta hör kristna pastorer, ofta bekymrade medlemmar säga.
I want to believe in Jesus.
Jag vill tro på Jesus.
But I just can't.
Men jag kan ju inte.
I know that the only way I can get to heaven is through what he did for me on the cross.
Jag vet att det enda sätt på vilket jag kan komma till himmelen är genom att Jesus har dött för mig på korset.
But I just can't believe in him.
Men jag kan ju inte tro på honom.
But we should never say I want to believe in Jesus but I can't.
Men vi ska aldrig säga jag vill tro på Jesus men jag kan inte.
Anybody who wants to be saved in that way is already a believer in Jesus.
Till var en som vill bli frälst på detta vis är redan en troende på Jesus.
What those people are really saying,
vad dessa människor i själva verket säger,
is that they find it very difficult to believe that they are believers in Jesus.
Är att de finner det mycket svårt att tro att de är troende på Jesus.
Because they have strange views about what it means to believe in Jesus.
Till de har egendomliga uppfattningar om vad det innebär att tro på Jesus.
They think that a believer in Jesus is somebody who never is troubled by his sin anymore.
De tror att en som tror på Jesus är en människa som aldrig är bekymrad för sina synder längre eller besvärad av sina synder.
Or they think that a believer in Jesus is somebody who is never afraid to die.
Eller de tänker att den som tror på Jesus är ju aldrig rädd för att dö.
Or they think that a believer in Jesus is somebody who does not find any evil desires in his own heart.
Eller de tänker att den som tror på Jesus har aldrig några onda lustar i sitt hjärta.
And they look at other Christians.
Och så ser de på andra kristna.
And they say, oh, they're so much better than I am.
Och så tänker de är mycket bättre än vad jag är.
And therefore I am not a Christian.
Och därför kan inte jag vara en kristen.
And they don't know what's going on in the hearts of those other Christians.
Men de vet inte vad som sker i de andra kristnas hjärtan.
They don't realize that those other Christians may have the same problems with their sinful old Adam as they have.
De inser inte att dessa andra kristna kan ha samma problem med sin syndiga gamla Adam som de själva.
But if those people would just listen to what the Bible says.
Men om dessa människor bara lyssnade till vad Bibeln säger.
If they would just pay attention to the way the Bible describes the natural man.
Om de bara uppmärksammar det sätt på vilket Bibeln beskriver den naturliga människan.
They would know.
Så skulle de veta.
That when the gospel is no longer foolishness to them.
Att när evangelium inte längre är dårskap för dem.
If they say that's a wonderful way to be saved.
Om de säger att det här är ju ett underbart sätt på vilket man blir frälst.
That's the way that they would like to be saved.
Och på detta vis vill de bli frälsta.
When they no longer trust in their good works to save them.
När de inte längre förtröstar på sina egna goda gärningar som frälsningsgrund.
But they want Jesus to be their savior.
Utan de vill att Jesus ska vara deras frälsare.
Then they are converted Christians whether they know it or not.
Då är de omvända kristna oberoende av om de vet eller inte.
Because the Holy Ghost has created in them the will to do God's good pleasure.
Ty Gud har skapat, Gud den helige ande har skapat i dem viljan att göra det som behagar Gud.
The Holy Ghost has done his blessed work in their hearts.
Den helige ande har gjort sitt välsignade verk i deras hjärtan.
The Holy Ghost does that work through the means of grace.
Och den helige ande gör detta verk genom nådens medel.
Or probably we ought to say that he does this work through the through the word of God.
Eller vi kan säga han gör detta verk genom Guds ord.
Because strictly speaking, the law is not a means of grace.
Ska vi tala riktigt noggrant så är inte lagen ett nådemedel.
But the Holy Ghost also uses the law to bring about conversion.
Men den helige ande använder också lagen för att åstadkomma omvändelse.
Not in this sense that through the law he converts men.
Inte på det viset att han genom lagen omvänder människor.
But through the law he prepares men for conversion.
Men genom lagen förbereder han människor för omvändelse.
And first the Holy Ghost does what the Lutheran confessions call his strange work.
Så först gör den helige ande det som bekännelseskrifterna kallar för den helige andes främmande verk.
And the strange work of the Holy Ghost is
och den helige andes främmande verk
the
är
the work that he does through the law.
Det verk som han gör genom lagen.
He must first of all bring men to a knowledge of their sin.
Han måste först få människor att förstå sin stora synd.
That means not only that we are willing to say that we are sinners.
Det betyder inte bara att vi blir villiga att säga vi är syndare.
It's really hard to find people who will not say that.
Det är ganska svårt att inte hitta människor som inte säger att de är syndare.
All people will admit that they sin once in a while.
Alla människor kan medge att de syndar lite nu och då.
But they really don't know what sin is.
Men de vet inte själva verket vad synd är.
They look upon sin as perhaps a minor fault very often.
De ser på synd ofta som ett mindre fel.
To know what sin is means to know that it is a damnable thing in the sight of God.
Att veta vad synd är att veta att det är en fördömelsevärd sak i Guds ögon.
That even those sins that we consider to be less serious.
Att också de synder som vi betraktar som mindre allvarliga.
Are really so great that we deserve to be eternally damned for them.
Är i själva verket så stora att vi förtjänar att bli evigt fördömda för dem.
And to know that.
Och att veta det.
And to believe that.
Och att tro det.
Is to know the terrors of conscience that we call contrition.
Är att känna det samvetets förskräckelser som vi kallar för ånger.
We might also describe that process from a different point of view.
Vi kan också beskriva den här processen från en annan synvinkel.
Christian faith is faith. Any kind of faith is reliance upon something.
All slags tro är att man förtröstar på någonting.
We depend on something.
Vi är beroende av någonting.
A man, for example, has when a man has faith in a bank.
När till exempel en människa har tro på en bank.
He believes that that bank will keep his money safe.
Så tror han att den där banken kommer att verkligen skydda hans pengar.
In other words, his money will be saved by this bank.
Pengarna kommer att frälsas genom denna bank. Det vill säga, de kommer att förränta sig.
Faith might be diagrammed as an arrow resting on a an arrow resting on a foundation.
Vi kan alltså skildra tron som en pil som vilar på en stadig grundval.
When you put your whole trust in something,
när du lägger hela din förtröstan på någonting,
you are putting your whole weight on it.
Så lägger du hela din tyngd på det.
When the missionary to the South Sea Islands, John Patton,
när missionären John Patton, missionär till
the South Sea Islands. In the Macronesia, the islands of the Pacific.
Söderhavsöarna.
He wanted to translate the Bible into the language of those people.
Han ville översätta Bibeln till dessa människors språk.
And he wanted to start with the Gospel according to St. John.
Och då ville han börja med Johannes evangeliet.
In fact, the very first verse he wanted to translate was John 3:16.
Och det första han ville översätta var Johannes 3:16.
And he couldn't find a word for believe in that language.
Men i det språket hittade han inget ord som passade in på tro.
And he asked the natives for a word that meant this, and he
frågade infödingen efter ett ord som innebar detta att tro.
And they could not give him one.
Men de kunde inte ge honom något ord.
So he didn't know how to translate God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish.
Han visste inte hur han skulle översätta Johannes 3:16, så älskade Gud världen.
But one day one of his native helpers came into the house, into the hut.
Men en gång så kom en infödding som hjälpte honom in i hans hydda.
Who had been working out in the sun.
Han hade arbetat ute i solen.
And he said, I'm so tired.
Och han sa, jag är så trött.
I just have to rest all my weight in this chair.
Så att jag måste låta all min vikt sjunka ner i den här stolen.
And then Patton said, there's my word.
Och då sa Patton, här har jag nu ordet för tro.
And so he translated, God so loved the world.
Och så översätter han, så älskade Gud världen.
That he gave his only begotten son.
Att han utgav sin enfödde son.
That whosoever leans his whole weight on him.
Att vara en som lägger hela sin tyngd på honom.
Will have, shall not perish.
Ska inte förgås.
But have everlasting life.
Utan ha evigt liv.
And certainly that translation makes the meaning clear.
Och förvisso gör denna översättning innebörden klar.
We often speak that way too.
Vi talar också ibland på detta sätt.
We say in Christ I have found the sure foundation.
Vi säger i Kristus har vi funnit den säkra grunden.
In English we have a hymn that says on Christ the solid rock I stand.
På engelska har vi en hymn som säger på Kristus den fasta klippan står jag.
And so you have this idea.
Och så har du alltså denna tanke.
I'm putting all my weight on Jesus.
Jag sätter all min tyngd på Jesus.
The only trouble is the natural man doesn't have Jesus in this place.
Men enda problemet är att den naturliga människan har alltså icke Jesus på denna plats.
Here he has his own good works.
Utan där har han istället sina egna goda gärningar.
He is depending on what he has done to get into heaven.
Han är alltså beroende av vad han själv har gjort för att komma till himmelen.
And the law comes and tells him, but you don't have any good works.
Men då kommer lagen och säger, du har ju inga goda gärningar.
You have to keep every single commandment of God if you want to get to heaven in that way.
Om du vill komma till himmelen på detta vis måste du hålla varenda ett av Guds bud.
So what we are really doing with what the Holy Ghost is really doing with the law, with
så vad den helige ande själva verket gör genom lagen,
is that he is destroying this foundation.
Är att han förstör denna falska grundval.
He is destroying the natural faith of man.
Han förstör alltså människans naturliga tro.
We often hear people say that we must be careful not to destroy somebody's faith.
Vi hör ofta människor säga vi ska vara försiktiga så vi inte förstör någon människas tro.
But if his faith is wrong,
men om hans tro är falsk,
it ought to be destroyed.
Så bör den förstöras.
If he believes in a bank, for example,
om man tror på en bank till exempel,
and thinks that that bank is going to save his money for him,
och tror att den banken kommer att ta väl vara på hans pengar.
But you know that that bank is a dishonest bank and ready to go bankrupt.
Men du känner till att den där banken den är opolitlig och den kommer att gå in konkurs.
You are not going to say, oh, I must not destroy his faith.
Då ska du inte gå och tänka, jag ska inte förstöra hans tro på den där banken.
I have to let him keep on putting his money in that bank.
Ja, och jag ska låta honom fortsätta att sätta in pengar på den där banken.
And so also if a man is putting his trust in his good works.
På samma sätt om en människa förtröstar på sina egna goda gärningar.
He has a wrong faith.
Så har han en falsk tro.
And we ought to destroy it.
Och vi bör förstöra den.
And that's what the Holy Ghost is doing through the preaching of the law.
Och det är det som den helige ande gör genom lagens predikan.
He's robbing man of every comfort that he has in himself.
Han berövar människan allt självförtröstan.
And this situation we call contrition.
Och detta kallar vi för ånger.
Now contrition is the work which God does through the law, works through the law.
Ångern är alltså det verk som anden uträttar genom lagen.
We often speak of contrition as being sorry for our sin.
Vi säger ofta ånger, det är att vara sorgsen över synden.
But the Lutheran confessions say that contrition is terror smiting the conscience to a knowledge of sin.
Men våra bekännelseskrifter säger att ånger, det är de förskräckelser som slår samvetet på grund av våra synder.
And contrition is not something again that we do.
Och ånger är återigen inte någonting som vi gör.
By sitting down and trying to make ourselves feel sorry for our sin.
Genom att sitta ner och försöka få oss att känna oss bedrövade för våra synder.
So many Christians look at it in that way.
Många kristna tror att det är så.
I know that when I was a boy,
jag vet att när jag var en pojke,
I used to lie in bed at night,
så låg jag i min säng på kvällarna,
and try to make myself feel sorry for my sin.
Och försökte få mig att känna mig bedrövad över mina synder.
I was terrified of going to hell.
Och jag var rädd för att komma till helvetet.
But I was sure I wasn't sorry for my sins.
Men jag var säker på att jag är inte tillräckligt bedrövad över mina synder.
And I often tried to make myself cry over my sins.
Och jag försökte få mig att gråta över mina synder.
Because I really wanted to be sorry.
För jag ville ju vara bedrövad.
But again, I did not know what sorrow over sin is.
Men återigen, jag visste ju inte vad bedrövelse över synden innebar.
If I had known the definition of the Augsburg Confession,
om jag hade känt den definition som Augsburgska bekännelsen ger,
that contrition is terrors of conscience through the knowledge of sin.
Att ånger är förskräckelse i samvetet genom kunskap om synden.
I would have known that I was a contrite sinner.
Då hade jag ju vetat att jag var en ångerfull syndare.
But not a contrite sinner who had made himself sorry.
Men inte en ångerfull syndare som hade gjort sig själv bedrövad.
But a contrite sinner whom God had turned into a contrite sinner through the preaching of the law.
Utan en ångerfull syndare som Gud hade gjort till en ångerfull syndare genom lagens predikan.
See, contrition is something that happens to us.
Ånger är alltså någonting som sker med oss.
It's something that happens when God's law really takes effect in our heart.
Någonting som händer när Guds lag får verka i våra hjärtan.
Through the law, God convinces us.
Genom lagen övertygar oss Gud.
That it is impossible for us to be saved.
Att det är omöjligt för oss att bli frälsta.
That his true demands are so high.
Att dess sanna krav är så höga.
That we can never fulfill them.
Att vi aldrig kan uppfylla dem.
And so the law tells us that we are sinners.
Och så säger lagen oss, vi är syndare.
That we therefore have deserved God's wrath.
Och därför har vi förtjänat Guds vrede.
And when we have learned to believe that,
och när vi har lärt oss att tro detta,
then we are contrite sinners.
Då är vi ångerfulla syndare.
In fact, Luther once defined contrition.
I själva verket så definierade Luther en gång ånger
as believing the law.
Som att tro lagen.
How conscious we are of deep feelings,
hur medvetna vi är om djupa känslor,
will depend in large measure on our psychological makeup.
Och det beror i stor utsträckning på hur vi psykologiskt är funtade.
See, some people are very, very emotional and easily moved to tears.
Många, en del människor är mycket känsliga, de rör sig lätt till tårar.
Other people are very unemotional and crying does not come very easy for them.
Och andra människor är mindre känsliga och det är mycket svårt för dem att börja gråta.
Some men allow their emotions to run wild.
En del människor låter känslorna rinna fritt.
And other people keep a very tight rein on all their feelings.
Medan andra de kan verkligen dölja alla sina känslor.
So how much we feel is not the important thing.
Så hur mycket vi känner är inte det avgörande.
If we believe that we are sinners who deserve to go to hell.
Om vi tror att vi är syndare som förtjänar att komma till helvetet.
And when we are terrified by that prospect.
Och när vi är förskräckta över en sådan sak.
Not only that we feel terrified.
Inte att vi bara detta att vi känner oss förskräckta.
But that we know that this is something we want to escape at all cost.
Utan att vi vet att det här är någonting vi vill komma ifrån till varje pris.
Then the Holy Ghost has done his strange work in us.
Då har den helige ande uträttat sitt främmande verk i oss.
And the important thing that contrition does for us.
Och det viktiga som ången uträttar i oss.
Is to bring us to the knowledge that we need help.
Är alltså att föra oss till den insikten att vi behöver hjälp.
And therefore the purpose of contrition is not to render God merciful to us.
Och syftet med ången är alltså inte att göra Gud barmhärtig mot oss.
We do not earn forgiveness by being sorry.
Vi förtjänar inte någon förlåtelse genom att vara bedrövade.
Jesus has earned forgiveness for us.
Jesus har förtjänat förlåtelse för oss.
Therefore, as the Lutheran confessions say,
därför säger de lutherska bekännelseskrifterna,
that we do not discuss much about whether contrition flows out of love for God or out of fear of punishment.
Vi spelar inte massa tid på en diskussion om ången kommer av fruktan för straff eller av kärlek till Gud.
So often we hear even Lutherans say,
vi hör så ofta också lutheraner säga,
it's not enough to be sorry because you're afraid of punishment.
Det är inte tillräckligt att du är bedrövad för att du är rädd för straff.
You must be sorry out of love for God.
Du måste vara bedrövad av kärlek till Gud.
And then God will forgive your sins.
Och då ska Gud förlåta dina synder.
But that view has already been condemned by the Lutheran confessions.
Men den uppfattningen har redan fördömts av de lutherska bekännelseskrifterna.
And I'd just like to have that section in the one section in the confessions read that speaks of this.
Vi ska läsa ett avsnitt i bekännelseskrifterna som talar om denna sak. Ur Augsburgska bekännelsens apologi. Ty om vi icke genom nyckelmakten vinna tröst inför Gud, vad kan då giva samvetet fri? Det lära även, vilket är än mera befängt, att vi förtjänar nåden genom ången, contritio. Här kan nu någon till äventyrs fråga, varför icke Saul, Judas och deras gelikar vunno nåden, ehuru det känt en fruktansvärd ånger och förkrosselse. Här hänvisar vi till tron och evangeliet och svara att Judas icke hade någon tro och icke sökte upprättelse genom evangeliet och Kristi löfte. Till tron markerar skillnaden mellan Judas och Petrus ånger. Men våra motståndare svarar med att hänvisa till lagen och säga att Judas icke älskade Gud utan fruktade för straffet. Men när skall det förskräckta samvetet, särskilt under sådana allvarliga, verkliga och djupa kval som tecknas i psalmerna och hos profeterna och som det sant omvända förvisso får erfara, kunna avgöra om det fruktar Gud för hans egen skull eller ryggar tillbaka för det eviga straffen? Dessa djupa rörelser i själen kunna väl åtskiljas med ord och beteckningar, men är i själva verket icke så åtskilda som dessa intagande sofister inbillar sig. Här påkallar vi alla rättskaffens och insiktsfulla mäns omdöme. Det skulle utan tvivel öppet tillstå att utredningarna härom bland motståndarna är synnerligen invecklade och trassliga. Och likväl är här fråga om den viktigaste sak, själva huvudpunkten i evangeliet, syndernas förlåtelse. Hela denna lära om de frågor för vilka vi förut redogjort är hos våra motståndare full av villfarelser och skrymteri och fördunklar Kristi välgärning, nycklarnas makt och trons rättfärdighet.
In other words, the confessions, article 12 of the
artikel 12 i Augsburgska bekännelsens apologi i den sista utgåvan, sidan 190 i Lindroths utgåva.
So it is clear then that the confession say,
det är alltså helt klart att bekännelsen säger
that it is not so necessary for us to decide whether our contrition flows out of love or out of fear.
Att det inte är så nödvändigt att söka avgöra om vår ånger kommer av fruktan eller av kärlek.
The fact is, if a man knows that he needs help,
det faktum är om en människa vet att hon behöver hjälp,
he is ready for the message of the gospel.
Så är hon redo för evangeliebudskap.
And to that man, the message of the gospel comes as a welcome piece of good news.
Och för den människan kommer evangelium som en välkommen, välkomna goda nyheter.
In the gospel, God himself tells us that for Jesus' sake, all our sins are forgiven.
I evangelium säger Gud själv till oss, för Jesu Kristi skull är alla dina synder förlåtna.
And that is that's a message that a man needs who knows that he is lost.
Och det är ett budskap som den människa behöver som vet att hon är förlorad.
In fact, only the man who knows that he is lost will find any comfort in that message.
Det är så att endast den människa som vet att hon är förlorad finner någon tröst i det budskapet.
A man who does not have cancer,
en människa som inte har cancer,
cannot find much comfort in knowing that there is a cure for him.
Finner ingen särskild tröst i detta att det finns en bot för hennes cancer.
But the man who knows he's sick,
men en människa som vet att hon är sjuk,
knows that he needs a doctor, as Jesus says.
Vet att som Jesus säger att hon behöver en läkare.
And the gospel tells us that we have that doctor in Jesus.
Och evangeliet säger oss att vi har den läkare i Jesus.
The gospel does not tell us about a possible forgiveness.
Evangelium talar inte till oss om en möjlig förlåtelse, en möjlighet.
But it tells us about a completed forgiveness.
Utan talar om en fullständig förlåtelse, en fullgjord förlåtelse.
It is a message that God wants us to believe.
Och det är ett budskap som Gud vill att vi ska tro.
And only those who believe it will find comfort and hope in it.
Och endast de som tror det finner någon tröst och något hopp i det.
And through this gospel message the Holy Ghost creates in our hearts a desire to believe.
Och genom detta evangeliebudskap skapar den helige ande i oss en önskan att tro.
A desire to be saved through Jesus.
En önskan att bli frälst genom Jesus.
In that way he sets our will free from the bondage of sin.
Och på detta sätt så gör han vår vilja fri från syndens slaveri.
And from the bondage of the law.
Och från lagens slaveri.
Through that preaching then, as the confession say,
genom denna predikan blir det som bekännelsen säger.
The Holy Ghost makes the unwilling willing.
Att den ovillige görs av den helige ande till en villig.
And this gospel message is also the call of God.
Och detta evangeliebudskap är också Guds kallelse.
The reformed Calvinistic churches,
den reformerta kalvinistiska kyrkan,
because of their doctrine of limited atonement,
till följd av sin lära om en begränsad försoning,
can never view the gospel as such as the call.
Kan aldrig se evangelium som sådan så som kallelsen.
They look upon the call of the Holy Ghost.
De ser på den helige andes kallelse.
As a direct, immediate operation of the Holy Ghost on the heart of man.
Som en direkt operation från den helige ande på människans hjärta.
Because of their view that Christ did not die for all men.
Till följd av sin uppfattning att Kristus inte har dött för alla människor.
No one can ever know from the preaching of the gospel.
Kan ingen någonsin veta bara av evangeliepredikan.
Whether the Holy Ghost is really inviting him to come to the Savior.
Huruvida den helige ande verkligen har inbjudit henne att komma till frälsaren.
And that is why a conversion experience is often so important to many reformed people.
Och det är anledningen till att en omvändelseerfarenhet blir så viktig för reformerta människor.
Since the Holy Ghost creates faith only in believers.
Eftersom den helige ande bara skapar tro i troende.
Only in elect.
Bara skapar tro hos de utvalda.
Only in those who have been redeemed by Christ.
Bara den del av släktet som har blivit återlöst av Kristus.
No one can be sure that he is redeemed.
Så kan ju ingen vara viss om att han är återlöst.
Until he knows that he has been converted.
Förrän han vet att han har blivit omvänd.
When he has been converted.
Men när han har blivit omvänd.
Then he can say that he is one of the elect.
Då kan han säga jag är en av de utvalda.
Because according to the Calvinistic doctrine,
ty enligt den kalvinistiska läran,
once you are in faith,
en gång troende,
you will always be in faith.
Alltid troende.
And therefore you can be sure that Jesus died for you.
Och därför kan du vara viss om att Jesus har dött för dig.
Not because of what the gospel said.
Inte på grundval av vad evangelium säger,
but because of the experience that you had of the Holy Spirit's work in your heart.
Utan på grundval av den omvändelse erfarenhet du gjorde då och då. Den helige ande har verkat i ditt hjärta.
And exactly the same mistake that is made by the Calvinistic churches.
Och samma misstag som de kalvinistiska kyrkorna gör
is made by those Lutherans who deny universal justification.
Görs av de lutheraner som förnekar den allmänna rättfärdiggörelsen.
Also they can be sure of forgiveness only after they are sure that they are believers.
Och så de kan bara vara vissa om förlåtelsen efter det att de har kommit fram till att de är troende.
But in true Lutheran orthodoxy,
men i sann luthersk ortodoxi,
certainty about forgiveness is based on what Luther calls the bare word of God.
Så grundas vissheten om syndernas förlåtelse på skriftens nakna ord, Guds nakna ord.
There the Holy Ghost invites us to come to Christ.
Och där inbjuder oss den helige ande att komma till Kristus.
There he tells us that our sins are forgiven.
Där säger han oss att våra synder är förlåtna.
There he kindles true new life in us.
Där upptänder han ett nytt liv i oss.
Through that gospel he persuades us.
Genom detta evangelium övertygar han oss om
that Christ's way of salvation is not foolishness.
Att Guds sätt att frälsa människorna är icke dårskap.
And thereby he creates in us the will.
Och därigenom skapar han i oss viljan.
And the desire to be saved through Jesus and his merit.
Och önskan att bli frälst av Jesus Kristus och hans förtjänst.
And just as contrition is not something that we do to ourselves.
Och precis som ångern inte är någonting som vi uträttar hos oss själva.
But something that the Holy Ghost creates in us through the preaching of the law.
Utan någonting som den helige ande skapar i oss genom lagens predikan.
So also faith is not something that we do ourselves.
Så är också tron inte någonting som vi själva gör.
But it is something that the Holy Ghost does to us.
Utan någonting som den helige ande uträttar hos oss för oss.
By making us people who want to be saved through Jesus.
Genom att göra oss till människor som vill bli frälsta genom Herren Jesus.
Luther once said.
Luther sa en gång
that faith is magis passio quam actio.
Ja, det sa han.
Magis passio.
Luther sa en gång att tron är magis passio quam
actio.
Actio.
That simply means faith is more something done to us.
Det betyder att tron är mera någonting som är gjort för oss
than something done by us.
Än någonting som är gjort av oss.
Now he does not say it is only something done to us.
Han säger inte att det är bara någonting som är gjort för oss.
Not something done by us.
Och inte gjort någonting som är gjort av oss.
Because obviously faith is something that we do.
Ty uppenbart är tro någonting som vi gör.
We believe in Jesus.
Det är vi som tror på Jesus.
But what Luther is saying is that before we can do that.
Men vad Luther säger är att innan vi kan göra det.
The Holy Ghost must first of all do something to us.
Måste den helige ande först av allt göra någonting för oss.
And what he does is not that he gives us the ability to become believers.
Och vad han gör det är inte detta att han ger oss förmågan att bli troende.
That's the way it is sometimes described.
Så beskriver man det ibland.
But what we ought to say is he gives us the faith.
Utan vad vi bör säga är detta att han ger oss tron.
He makes believers out of us.
Han gör troende av oss.
And when that has happened,
och när det har hänt,
that the intellect and the emotions and the will of man,
då har intellektet och känslorna och människans vilja,
have been set free from the bondage of sin,
från syndens träldom.
And this is really true Christian liberty.
Och detta är den sanna kristna friheten,
of which we shall speak more this afternoon.
Som vi ska tala mera om efter lunchrasten.